Tack så mycket Leif för inbjudan att komma hit här till Vetlanda och få vara med här hela helgen. Det har jag sett fram emot. Det var ju länge sedan vi började planera det här. Och jag tänkte få ta med er på en resa och se hur länge du kan vara med på den här resan innan du hoppar av tåget. Och den här lilla planen, det är att hur länge kan du tänka dig att det judiska folket är ett Guds speciella egendomsfolk? Det är ju faktiskt en fråga som många har väldigt besvärligt med idag. Långt, långt, långt in i frikyrkoled så har man besvär med den här frågan. Den här veckan har man ju faktiskt en konferens i Malmö för antisemitismen. Det är inte en dag för tidigt att man har den och att man har den i Malmö. Men samtidigt som vår statsminister Stefan Löfven talade på den konferensen så la Socialdemokratiska partiet en motion till kyrkomötet i Uppsala som man nu hoppas den ska gå igenom. Och det är att Sverige ska anse att Israel är en apartheidstat. Har ni hört? Det är helt otroligt. Ena stan står man och talar för mot antisemitismen. Och så har han folk som lägger motioner i Uppsala för att Sverige ska stämpla det judiska folket och Israel som en apartheidstat. Alltså som det var i Sydafrika förr. Jag kallar det att tala med kluven tunga. Verkligen. Så att det finns all orsak att bedja inte bara för våra politiker utan också för kyrkan. För vi tar intryck av det här. Va? Långt in i frikyrkoled så tar vi intryck. Det händer saker och ting. Och nu har jag inte kommit hit för att tala politik ikväll. Det har jag inte. Men för mig finns det en agenda. Och det är vad den här boken lär för någonting. Det är Bibeln. För jag tror att Bibeln är en bok som inte behöver ändras utan det är Guds ofelbara ord så länge tiden är. Ska vi bli stilla en gång och be? Fader i himmelen, vi tackar dig för den här möjligheten att församlas så här. Vi tackar dig Herre för den här församlingen och alla de som samlas här i den här huset som är byggt för att få lära känna vem du är. Och så ber vi Herre, vi ber dig för våra politiker. Du vet att vi har haft en attityd till det judiska folket Herre av att vara med och beskydda och styrka och bevara dem Herre. Och så ser du hur det är snålblåsten idag. Herre, vi näpsar den här motionen som nu ska läggas i Uppsala. I Jesu namn, att den inte ens en gång kommer upp på bordet utan det blir bara en skamfläck för dem som lägger fram och talar för det Herre. Jag ber dig om detta. Och så ber vi om välsignelse över det judiska folket. Vi ber om välsignelse över dem som lyssnar till det här via YouTube eller på andra sätt kommer åt det. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag skulle tro att vi allesammans är med på början i det här lilla tågsättet som drar iväg nu. Och då läser jag välkända ord ifrån första Mosebokens 12:e kapitel. Vi känner väl till dem om vi läser vår bibel. Ändå är det mycket, mycket anmärkningsvärt. Och det är faktiskt så här att varje natt så ligger jag med denne Abraham. Alltså och funderar på och tänker på det. Och vi får se vad det blir av det. Men första Mosebokens 12:e kapitel så kommer det helt apropå ett uttalande från Herren. Till en person som bara funnits med ett par bibelverser innan. Vi vet att han kommer från Ur i Kaldén. Vi vet att han flyttade med sin familj lite närmare till en stad som heter Haran. Och så kommer plötsligt ett uttalande från Herren i Jesu namn. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig. Och jag ska förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Vi stannar där så länge. Alltså det var här egentligen det började. Det här är första gången som Herren talar till den här mannen Abraham. Och han gör det på ett så märkbart sätt så att när man samtalar med de judiska rabbinerna och ber att de förklarar det här, så finns det någonting här som de inte tycker om. Och vet du vad det är? Det är när Herren säger i den andra versen: jag ska göra dig till ett stort folk. För Gud använder ett ord som är förhatligt ibland det judiska folket. Han använder ordet goj. Goj, det är det mest förnedrande ord som en jude kan veta om. För det inkluderar alla hedna folk i hela världen och i alla tider. Så redan här är vi med i Guds väldiga plan. När Gud säger jag ska välsigna dig. Och så gäller det alla folk i alla tider över hela världen. Och jag tror att vi är med här allihopa. Va? Intressant. Vi känner att det här var Guds kallelse som han gjorde till med Abraham. Nu går vi fram några verser till den åttonde versen. Då står det så här när Abraham han drog iväg. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Ai i söder, öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Vi stannar där så länge. Jag nämner det här därför att Betel är faktiskt en väldigt viktig plats för Herren. Jag vet inte om någon av oss har varit i Betel. Jag har inte varit där själv. Men i Bibeln är den väldigt viktig. Det var här som första gången som Abraham bygger ett altare för att tillbedja Herren. Och det är Betel som sedan kommer att bli kungastaden. När Saul han blir kung så bosätter han sig inte i Jerusalem utan han bosätter sig i Betel. När Abraham han var ner till Egypten och han fick problem när han drog ner till Egypten. Det var inte Guds plan att han skulle vara där nere. Så att han fick ha en halvsanning eller en nödlögn eller hellögn. Men när han kom tillbaka igen till Israel då kände han: jag måste till Betel. Jag tycker det är en underbar erfarenhet. Jag måste till Betel där jag förra gången mötte Herren. Och så går han hela vägen nerifrån södra delen, söder om Beersheba, söder om öknen. Och så färdas han genom hela Israel upp till Betel. Förmodligen därför att han visste: där byggde jag ett altare, där mötte jag Herren, där fördjupades vår gemenskap. Och jag måste få komma tillbaka dit för att återupprättas i min gudsrelation. Jag kan inte få det till något annat än detta. Vi går fram några kapitel och då går vi fram till det femtonde kapitlet. Femtonde kapitlet. Abraham han är nu blivit en gammal man. Om man är gammal är som jag. Vi är jämnåriga han och jag när vi är här på Bibelns blad i början. Så det var en gammal man. Men han hade ett problem. Och det var att han hade dels en stor rikedom. Gud hade välsignat honom. Han var väldigt förmögen. Det är inte jag. Men han hade inga barn. Han går barnlös bort. Och det var ju en katastrof i den här kulturen. Och därför säger han så här i det 15 kapitlets andra vers. Abraham sa: Herre Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju barnlös bort. Och en arvinge till mitt hus är Eliezer. Och Eliezer han hade, hade Abraham förmodligen hittat i Damaskus i Syrien. Och så hade Eliezer följt med på vandringen från Ur till Haran. Så gick han via Damaskus och bibeltolkar. Någonstans där så korsades deras vägar och hjärta slöts till hjärta. Och så följde Eliezer med. Och sen blev han ju betrogen med hela Abrahams hus. Så att han fick följa med. Men Abraham han hade svårt med det här att att vara barnlös. Vi går några verser bort. I det 15:e kapitlet så ger Herren gränserna. Och nu kommer den första liksom vägskälet, om du kan vara med. Vad var det för ett land som Gud gav till Abraham? Hur stort var det här landet? Ja, det står faktiskt i Bibeln. I den, ska vi se här, den 19:e versen så säger Herren: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Det var inget litet land. Så låt oss bara fundera på, vad är det här för gränser? Vad är Egyptens flod för någonting? Vad har ni för geografi i Vetlanda? Vad är Egyptens flod? Ja, Nilen. Förlåt. Egyptens bäck. Nilen är ju en flod. Ett vatten i varje fall. Men när Israel blev anfallet 1967 så tog de hela Sinaihalvön. De ockuperade inte det, utan de fick ta det eftersom de hade blivit anfallna av Egypten. Men de lämnade tillbaka hela Sinaihalvön i fredsförhandlingarna. Och jag ska ju sent glömma när premiärministern i Israel förklarar varför Israel lämnar tillbaka hela Sinaihalvön. Och han säger: vi har aldrig fått ut av Herren. Och därmed så blir ju Egyptens flod, det blir fel. Utan gränsen går där bibeltolkar, alltså ortodoxa judar, ansåg att där fanns det någonting en gång i tiden som hette Egyptens bäck, som Holger nämnde om här. Och där går gränsen idag, upp till Medelhavet och så går den ner till Röda havet. Men Eufrat, det var lite lättare. Var ligger den? Vad har vi Eufrat? Vilket land rinner Eufrat igenom? Förlåt? Irak, ja, amen. Rätt. Fler länder. Vad har vi för ett land norr om Irak? Syrien, ja, amen. Den kommer alltså uppifrån norr, så rinner den, vad blir det? Det blir öster om Damaskus, ner genom Irak och ner till Persiska viken. Det säger Herren, det är ert land. Så att skulle Israel säga, om vi ska ta det land som vi fått av Herren, då ska de nästan ha hela Syrien. Är du med på resan eller vill du hoppa av? För det här börjar bli storpolitik utav det hela. Det var så här att när Salomo var kung, var satt han och regerade då? Salomo. Ja, han hade ju ett residens i Jerusalem. Men läser du Samuelsböckerna, kungaböckerna, så står det så här: Salomo satt i Damaskus och regerade. Så en gång i tiden hade de det här. Och nu är det ju frågan om, är det här tidsbegränsat? Eller är det så att Herrens löften gäller också idag? Jag ska inte svara på den nu. Vi återkommer kanske till den lite senare. Men det är ju inte undra på att det blir stor politik när man hamnar ner i Israel. Därför att idag så vill man ju inte att Israel ska bli större. Utan den svenska agendan, det är ju att Israel ska bli mindre. Och att det ska upprättas en palestinsk stat i Israel. Det är nästan så dumt som man kan inte uttala det. Därför att det finns ju redan en palestinsk stat, som det palestinska PLO-förbundet säger. Vi har en palestinsk stat. Och vad är det? Det är Jordanien. Jag håller på att läsa en stor avhandling om alla förhandlingar med NF och FN och fördelningar och allihopa de här. Och, men Sverige, de har sin egen, och tillsammans med Norge. Vi går nu till det 15:e kapitlet, och har du stigit av tåget så har du stigit av då redan här. I det 16:e kapitlet så inträffar följande, och det är att Abraham får ingen son med sin fru Sarai, och så kommer man på en sån här salomonsk lösning, så att Sara, hon säger så här: gå in till Hagar och så får hon föda dig en son. Och det händer, och när det händer så säger Herrens ängel så här i den 11:e versen till Hagar: se, du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört hur han har lidit, och han ska vara som en vild åsna. Hans hand ska vara mot alla, och allas hand ska vara mot honom. En mycket märklig profetia. Men det är faktiskt det som äger rum ibland de här folken som kommer av Ismael. Ismael, han fick 12 stycken söner. Det kom 12 stycken folk, eller 12 stammar, också ifrån Ismael. Idag vet vi inte riktigt var de är, för de har liksom kommit ut i folkhavet och blandats upp. Men från början var de 12 stammar. Och problemet är att de här kan inte hålla sams. De har aldrig kunnat det. Utan här har det hela tiden så har det varit konflikter och intriger och bråk och så vidare och så vidare. Och man säger så här från storpolitiskt håll, att om Arabförbundet kunde hålla sams så skulle de ta hela världen idag. Så ta hela världen. De är så många och de är så starka. Men de kan inte hålla sams. Den ena vill gå på det hållet, den andra vill gå på det hållet. Somliga ska ha gula bänkar och andra ska ha blå bänkar. Och så blir det krig och intriger. Somliga vill ha fred med Israel, andra vill ha krig med Israel. Så är det bara. Och det är precis som att det låg en förbannelse redan i den där lille pojken Ismael när han föddes. När Herrens ängel säger till honom så här: hans hand ska vara mot alla, och allas hand ska vara mot honom. Vi går till det 17:e kapitlet. Och där möter Herren nu en man som är 99 år gammal. Så nu är han lite äldre än jag. Men det kanske är någon av er som är i den åldern. Han är 99 år. Då kommer Herren tillbaka till honom och säger så här. Andra versen. Abraham, jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. 5:e versen. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham. Alltså Gud lägger till 2 bokstäver. Och man kan ju fundera på varför Gud gör en sån väldig affär med 2 bokstäver. Så att det står i Bibeln. Vad är det för viktigt med det? Jo, de där 2 bokstäverna är begynnelsebokstäverna på de 2 viktigaste gudsnamnen, Javé Adonai. Och vad Gud han säger, det är: Abraham, du ska inte längre heta Abraham, utan jag tar boning i dig. Och jag markerar det genom att du byter namn och låter det komma till uttryck i ditt namn i bokstäverna H, Javé Adonai. Och så får, och likadant är det med Sara. Men det framgår inte riktigt i vår svenska bibel. Jag fattar inte varför. Men hon heter Sarai. Och det är inte riktigt bra att ha en bokstav i judiska kulturen som har bokstaven I. Vi har ju någonting fantastiskt i Sverige. Vi säger, om man är bjuden på en god middag och så blir det en kopp kaffe efteråt och så blir det en liten bakelse, va? Så säger man: det var pricken över iet. Har ni hört det någon gång? Det var pricken över iet. Säg aldrig det om du blir bjuden i Israel. För du vet, pricken över iet, det är det som ställer till allt elände. Allt elände, det är något av det sämsta man gjort. Alltså det är ingenting, det är bara problem. Så Herren säger till Sara så här: att Sara, du ska inte längre heta Sara i. Vi ska ta bort det där iet. Och så ska du få en annan bokstav istället. Är det någon som vet vilken? Det står tyvärr inte i vår svenska bibelöversättning, men jag har kollat det med han som är den andliga ledaren för judendomen i Sverige. Det är han som har förklarat det här för mig. Hon kommer att heta Sarah med H. H, Javé. Ta bort problemet, sätt dit Herren istället. Och så kunde till och med den här gamla damen föda en son på sin ålderdom. Och då säger Herren så här, och nu kommer det andra vägskälet. 20:e versen. När det gäller Ismael har jag hört din bön, jag ska väl signa honom och jag ska göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till 12 hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Det är det vägskälet. Mitt förbund. Alltså Gud, han gör ett avkall på det som var den kultur eller kulturella verkligheten på den tiden, och det var att den förstfödde skulle alltid ärva. Så var det alltid. Men här gör Gud ett medvetet vägval och säger nej. När Ismael ska bli ett stort folk, men de fick inget land, men de har blivit ett stort folk, men ett av världens största folk idag. Men de har inte fått något land av Herren. Jo då, de bor i många länder och de vill ha ännu mer länder. Men förbundet, säger Herren, det ska jag upprätta med Isak. Och det här som nu Herren gör, det är någonting som följer det judiska folket genom hela gamla testamentet. Vi ska gå tillbaka här nu, men gå fram till Saltaren. Bara för att få ta ett exempel på hur Herren han ser på det han nu har gjort med Abraham. Han har ingått ett förbund med Abraham. Ett ensidigt förbund. Så Herren säger att Herre till Abraham, jag står för alla dina löften. Jag står för alla löftena, säger Herren. Men jag står också för alla konsekvenserna av ditt liv. Det är ett ensidigt förbund. Och det här det har följt det judiska folket och följer det fortfarande idag. Och när vi kommer fram till den 105:e salmen, då får vi ett sånt här uttryck. Hur det judiska folket tolkar det här förbundet som Herren ingick med Abraham. I den 105:e salmens 7:e vers. Han är Herren vår Gud. Och över hela jorden når hans domar. Och så kommer det. Han minns för evigt sitt förbund. I 1000 släktled. Ordet som han har gett. Och förbundet som han slöt med Abraham. Så du vet att när vissa människor idag säger så här. Gud, han har övergett det judiska folket. Han har valt en annan. Ett annat folk istället. Då säger Herren nej. 1000 släktled från Abraham så kommer Herren fortfarande ihåg förbundet som han slöt med Abraham. Och det här är ett av de starkaste, vad ska man säga, alltså när det judiska folket ber. Jag vet inte vad du har komma med inför Herren. Men ibland så säger vi, när vi ber för andra varje fall. Hon är ju så snäll och hon har ju gjort så mycket och hon har tjänat i församlingen. Som att det skulle göra intryck på Herren. Nej. Men här är någonting som gör intryck på Herren. När det judiska folket säger, Herre, glöm inte förbundet med Abraham. Och när vi går fram ett par verser i den 105:e salmen så står det så här. 39:e versen var det. Fyrtioförsta versen. Han öppnade klippan och vattnet flödade. Och det rann i öknen som en ström. För han tänkte på sitt heliga löfte till sin tjänare Abraham. Om du nu räknar 1000 släktled från Abraham. så är vi inte uppe i 100. Så är det. Och när vi kommer till Galaterbrevet säger Paulus, tillhör du Kristus så är du också en arvinge till det som Gud gav till Abraham. Så vi har en väldigt, Gud har verkligen tagit i överkant, överbudspolitik. Men han står för det här hela, vet du. Och när vi då knäpper våra händer och vi ska be och hitta någonting som skulle kunna blidga Guds hjärta, då kan du glömma alltihopa. Men du kan få ta det här och säga, Herre, du ingick ett förbund med Abraham. Ja, säger Herren, det gjorde jag. Ett ensidigt förbund. Ja, säger Herren. I 1000 släktled. Ja, det har inte gått 100 släktled. Och så får du och jag kopplas ihop med det som Herren lovade Abraham. Nu ska vi gå vidare snabbt till andra Moseboken. Andra Mosebokens 3:e kapitel. Och situationen är den att det judiska folket har hamnat i slaveri nere i Egypten. Det har gått bra i början. Josef han satt på tronen. Eller han satt vid sidan av tronen. Men sen dog den farao. Och så kom det en ny farao som inte kände till Josef. Och så blev det problem. Det blev tvångskap, det blev slaveri och elände. Och det blev så mycket så till sist griper Gud in. Och du vet när Gud han ska göra nu en räddningsaktion så tar han, man måste nästan säga, han tar den sämsta kandidat han kunde hitta. En mördare på flykt undan rättvisan, Mose. Men Gud han möter honom och så står det här i det 3:e kapitlet. Mose han försöker att komma undan den där kallelsen och i 11:e versen. Men Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten. Jag kan mycket väl förstå Mose. Vem är jag? Alltså visserligen jag uppvuxen i det faraonska palatset. De visste vem jag var. Men det är ju också det. Visar jag mig så är det huvudet av. Vem är jag? Hur kan du kalla mig till det? Då kommer Herrens svar. Det är första gången vi ser det här i vår bibel. Herren svarade, jag ska vara med dig och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört ut folket så ska ni hålla ett gudstjänst på detta berg. Och så får Mose han gå iväg med den här kallelsen att det är Gud som har sänt honom för att befria det judiska folket. Vi går till det 4:e kapitlet och så går vi ner till den 22:a versen. Du ska säga till farao och så säger Herren. Och så kommer mycket märkliga ord. Israel är min förstfödde son. Och jag har sagt, släpp min son så att han kan hålla gudstjänst med mig. Alltså det är första gången som Gud har den beteckningen på ett helt folk. Du är min förstfödde son. Och så får Mose han gå iväg. Inte för att möta 2 miljoner judar som är i slaveri. Utan ur ett Guds perspektiv så har nu Gud tagit hel bunten. Och så säger han, det är min son. Och sen vet du vad som hände i det hela. Nu går vi fram till den andra Mosebokens 19:e kapitel. Då har de blivit lösta. Och nu börjar det att krångla till sig vet du, i de här små vägvalen. Så jag vet inte om du är med på resan nu. Men i det 19:e kapitlet så kommer nästa vägval. Israel är nu befriade från Egypten. De är ute i öknen och de kommer till ett berg som heter Sinai berg. Och där möter Herren dem och så säger han så här i den 5:e versen. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, då ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Det är Guds syn på det här folket. Alltså om ni hör min röst, säger Herren. och håller mitt förbund, det vill säga inte överge, inte vänder ryggen åt mig, då ska ni vara ett rike av präster bland hela jordens och bland jordens alla folk. Det är kallelsen. Och det enda kravet egentligen, det var att de skulle höra när Herren talade och inte vända Gud ryggen. Det var de två. Och det är klart att folket står där nedanför Sinai med sig. Vi vill hålla allt vad Herren har gjort. I kyrka och bönhus och kapell så är det lätt att ge stora löften till Herren. Men det gick ju inte så väldigt lång tid så började de att vara olydnadens folk istället för lydnadens folk. Och så gick det som det gick. De kom långt bort ifrån Herren. Men Herren mötte dem ändå. Och då går vi till femte Moseboken. Ni ser, vi hoppar över det mesta, men det blir hemläxan till imorgon. Femte Moseboken. Där kommer kanske det viktigaste löftet enligt det judiska folket. Alltså det finns inte en rabbin på det här jordklotet som inte kan femte Mosebokens 30:e kapitel. Därför han vet att det löftet är ett löfte från Herren och det är ett evigt gällande löfte. Och jag har fått mycket stryk för jag läser det här, kan läsa det här bibelordet i kyrka, för det är många som kommer och säger det gäller inte längre. Det har upphört att gälla. Och så när har det upphört att gälla? Vem har sagt att det upphör att gälla? Ja, det är politiker och kyrkoledare och pastorer och präster. Men Herren har inte sagt att det har slutat att gälla. Och därför så säger Herren följande. Just när de ska gå in i löfteslandet efter ökenvandringen. Så här står det. 30:e kapitlets första vers. När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, då ska du ta det till ditt hjärta bland alla de hedna folk dit Herren din Gud har fördrivit dig. Men du ska vända om till Herren din Gud. Du ska lyda hans röst i allt som jag befaller dig idag. Då ska Herren din Gud göra slut på din fångenskap och han ska förbarma sig över dig. Och Herren din Gud ska återsamla dig från alla folk som han har skingrat dig till. Nu ska jag bara nämna en sak som jag ska inte reda ut den, men ändå den är ju lite intressant tycker jag. Det är så här att i det hebreiska alfabetet så kan man antingen läsa bokstäverna eller siffrorna. Alltså varje bokstav har en siffra. A, det är siffra 1. B, siffra 2. C, siffra 3 och så vidare. Och när de ortodoxa judarna har läst det här, just det här jag har läst, så får de fram en sifferkombination. Och vet du vad den blir? När Herren säger jag ska göra slut på din fångenskap och jag ska återsamla dig från alla folk, så blir sifferkombinationen 1948. Vet du vad som hände då? 1948. Så du kan fråga vilken ortodox jude som helst hur de ser på det här. Och de har vetat alltså under så lång tid, 1948 kommer att vara ett betydelsefullt år för det judiska folket. För då ska Herren börja samla in dem och samla dem tillbaka igen till sitt egendomsland. Det Gud har gett dem. Från Egyptens bäck till den stora floden Eufrat. Förstår du varför Syrien har sådana problem idag? Varför det är sönderbombat alltihopa? Men vi går inte in på det, men det är väldigt intressant tanke. Och det är intressant att de har den president som de har idag, Bashar al-Assad. För i fjol höstas, hösten 2020, så kontaktade han Netanyahu i Israel och har ansökt om fred med Israel. Och när man sa det här i svenska nyheterna också så tänkte jag, nu vänner, nu börjar det att räta på sig alltihopa. Alltihopa. Men det är en annan sak. Vi går vidare. Och nu lämnar jag gamla testamentet för tiden räcker ju inte. Jag fick bara hålla på 15 minuter, så, eller var det så? Så vi går fram till Nya testamentet, till apostlagärningarna. Nu är det så här i Sverige att den officiella synen i Svenska kyrkan, men också de stora delar utav frikyrkan, så är det på det sättet att Israel har upphört att vara Guds egendomsfolk. Gud har valt ett annat folk nu. Och vem är det då som är på tapeten? Vem är det Gud har valt? Jo, säger man, nu gäller det inte Israel, utan nu gäller det församlingen. Den kristna församlingen. Och när skedde det bytet? Jo, säger man, det skedde på pingstdagen i Jerusalem. Alltså när Gud lät anden falla ner. Men anden föll ju inte på hedningar då, utan den föll på Israel. På det judiska folket. Men ändå så är det så ingrott det här så att man säger så här, du ska inte tala med Israel i församlingen. Därför att de har spelat ut sin roll. Utan nu ska vi tala om församlingen. Nu ska vi vara snälla för Gud är kärlek. Och så ska vi inte vara dumma med varandra, utan vi ska vara och så vidare och så vidare. Och så blir det liksom bara blir ingenting. Så att om Gud har bytt ut Israel mot församlingen. Vi leker med den tanken. Kanske till och med finns någon här ikväll som tror på det sättet. Eller om du sitter hemma och tittar på YouTube och så tänker du, ja, vi ska inte tala om Israel, utan nu är det församlingen som det talas om. Så måste bytet ha ägt rum på pingstdagen i Jerusalem, för någon annan tillfälle kan inte vara aktuellt. Och om vi då fortfarande tror att Israel betyder någonting för Gud, då måste vi ju hitta något stöd för det efter pingstdagen i Jerusalem. Intressant. Och då går vi fram till Apostlagärningarnas 15 kapitel. Där är det möte i Jerusalem. Det är församlingsmöte och det är riktigt ordentligt hett om öronen. Därför att Petrus, han har gjort någonting som var förbjudet. Han har gått till hedningarna och förkunnat evangelium. Och så kom Cornelius med hela sitt hus till tro. Och de blev döpta. Det bildades en församling. Och så tar man upp Petrus till Jerusalem. Och så tar man honom ordentligt i örat och säger, vad är det du har gjort? Visste du inte om att det är förbjudet för en jude att gå till en hedning? Ja, säger Petrus, jag kunde inte hjälpa det. Du vet, Herren han sände duken upp och ner. Fram och tillbaka. Och den heliga ande manar mig att följa med dem här. Och sen hade jag bara börjat predika. Då faller den heliga ande. Jag kunde inte hjälpa det, säger han. Men då är det en diskussion uppe i Jerusalem. Och när det har lugnat sig lite grann så går församlingsföreståndaren fram. Han heter Jakob och han var Jesu broder. Och han säger några mycket märkliga ord i det 15 kapitlet. Han säger nämligen så här. 13 versen. När de hade talat färdigt sa Jakob, bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Vilka är det? Det var en svår fråga. Vilka är hedningar? Ja. Men det såg inte ni. Vilka tänker ni på när vi talar om hedningar? Alla utom det judiska folket. Alla. Judar och hedningar. Sen finns det inte fler i den här boken. Vi har ju finländare och estländare och grönländare, amerikaner och sånt där. Vi känner inte den här boken till. I den här boken finns det judar och hedningar. Och nu säger Jakob så här. Först såg han till att han vann ett folk åt sig bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Vad då därefter? Varför säger han så? Först håller han på med hedningarna. Därefter, vad innebär det? Jo, det innebär ju att när den tiden är slut som gäller hedningarna, därefter så ska någon vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Förstår ni, det här är ju som en bomb i den teologiska debatten i Sverige, i svenska kyrkan men också i frikyrkan. Det här får man inte säga i stora pingstförsamlingar, det är förbjudet. Man får inte tala om det här. Därför att Israel har spelat ut sin roll. Vi ska bara satsa på församlingen. Israels vänner hade en konferens i Jönköpingstrakten i någon månader sedan. Och så ringde de till sist till mig i förtvivlan och sa: Kåge, var ska vi hålla hus? Ja, men så har jag ringt till de stora församlingarna och frågat, för säkert var det. De har sagt nej. Om vi talar om Israel, kom inte in. Vi vill inte höra talas om det. I de stora församlingarna i Jönköping. Så till sist så öppnar man i Huskvarna. Men nu säger Herren så här, att när hedningarnas tid är slut, då ska någon vända tillbaka. Vem kan det vara? Det är inte många som man kan säga han kan vända tillbaka. Utan det här är ju en profetia om Kristus. När Kristus vänder tillbaka, vad ska han göra då? Då ska han gå till hedningarna. Nej, ska han inte alls göra. Jag tror definitivt inte han kommer att besöka Sverige. Men han ska återbygga upp Davids fallna hydda. Det var att läsa det här idag i svensk kristenhet, det är som att svära i en domkyrka. Alltså judiska folk, de har spelat ut sin roll. De saknar betydelse. Vi ska inte tala om dem längre. De hade sin chans i Gamla testamentet, men de vände Gud ryggen. Ja, det gjorde de. Men Herren sa med, jag ska vara med er, och när ni omvänder er, då ska jag ta hem er. Och så ska jag låta min ande komma in i er. Och så när hedningarnas tid är över, ja, då ska någon vända tillbaka. Och den enda som man kan tänka sig i världshistorien, det är han som steg upp inför lärjungarnas ögon. Han ska vända tillbaka. Och så ska han återupprätta Davids fallna hydda. Jag tycker det är intressant. Vad är Davids fallna hydda? Ja, jag har som barnslig tro, så jag tror att dels tror jag att det är precis som det står. David bodde inte i Tel Aviv. Nej. Och han bodde inte i Eilat. Nej. I den teologiska världen idag så får de som läser till präster och pastorer, de får lära sig att förmodligen har Abraham aldrig funnits. Och förmodligen har David aldrig funnits. Utan det är såna här gudasagor som man har i de grekiska mytologierna. Och när en kvinnlig arkeolog för några få år sedan hittade hela Davids stad söder om Tempelberget, så skakade liksom hela den teologiska världen, och man kände, nej men han har ju aldrig funnits. Nej, men här står det Davids stad. En dag ska Jesus vända tillbaka, och jag tror att han ska återupprätta Davids fallna hydda. Hydda, det är ju liksom ett uttryck för någon form av en bostad. Men framförallt så ska han ju upprätta Davids mandat, hans uppgift som kung och hans uppgift som lovsångare. Alltihopa ska återupprättas, inte utav påven i Rom, nej, men utav hon som steg upp, han ska komma tillbaka. Jag tror du förstår att i slutändan kommer den här boken ha rätt. Det har den redan, men inte i den teologiska världen. Har vi fler ställen i vår bibel som talar om det? Ja, det är klart vi har det. Nu ska jag bara nämna om det i Romarbrevet. I det 11:e kapitlet i Romarbrevet så skriver Paulus ett brev. Och han skriver det till församlingen i Rom, Italien. Och orsaken till att han skriver till Rom, Det är därför att han har fått reda på att antisemitismen håller på att utrota alla judar i Italien. Så när vi läser Apostlagärningarna om Claudius, han förbjöd att det fick bo en jude inom Roms gränser så att säga. Så därför skriver Paulus ett brev till Rom. Och han skriver ju väldigt mycket, det är ju faktiskt hans viktigaste teologiska brev han skriver. Och han skriver för att tala om vilken betydelse det judiska folket har för oss hedningar. Och vi går till det 11:e kapitlet. Ta det här väldigt kort, från den 11:e versen. Jag frågar nu, de har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Om nu deras fall innebar rikedom för världen, deras fåtal rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Och till er hedningar, det är vi här ikväll. Och det är till dig som tittar på tv. Ta åt det här nu, för nu talar Herren. Han säger så här. Till er hedningar säger jag som hedningars apostel att jag sätter mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Och så kommer det. Om deras förkastelse, det vill säga att de förkastade Jesus som Messias. De var tillsammans med den romerska härsmakten och ropade korsfäst, korsfäst. Om deras förkastelse gav världen försoning, vad skall då inte deras upptagande innebära om inte liv från de döda? Vad är det han skriver? Vad är deras upptagande? Vad betyder det? Ja, jag har sugit mycket på det ordet. Jag tänkte, kunde man inte hitta något bättre ord i svenskan än deras upptagande? Det låter ju kryptiskt. Och jag har läst alla möjliga bibelöversättningar utan att hitta det. Men så fick jag tag på en bibelöversättning utav biskop Bo Giertz i Göteborg. Han tyckte att alla svenska bibelöversättningar var tveksamma. Så han gjorde en egen. Och i den bibelöversättningen, han översätter direkt från ord till svenska så här, så skriver biskop Giertz så här. Om deras förkastelse innebar världens försoning, vad skall då inte deras fulla upprättelse betyda om inte liv från de döda? Och så förklarar Bo Giertz vad som ligger i det här ordet. För plötsligt så kände jag, men nu börjar jag förstå. Alltså att när det judiska folket förkastade Jesus så fick det konsekvenser. Men vad ska inte det betyda när Gud återupprättar dem? Och så förklarar han det med följande ord och säger så här. Det ska vara som liv ifrån de döda. Och så säger han så här. Att när det judiska folket återupprättas och återinsätts i sin tjänst så motsvarar det Jesu uppståndelse från de döda. Där får de som har räknat bort Israel, vet du. Vi tror att den här boken är sann. Vi tror att det judiska folket, de har vänt Gud ryggen, ja väl. Men har Gud förkastat dem? Ingalunda. Nej. Men nu lever vi i en parentes, kan man säga, som kallas för hedningarnas tid. När evangeliet också har gått till det folk som egentligen inte fick tillhöra dem, men som ändå tillhörde dem. För redan till Abraham sa ju Herren, Abraham, det jag lovar dig, den välsignelse som du ska bli till, det gäller alla goj. Och då var det Vetlanda också. Men en dag så ska Herren återupprätta Davids fallna hydda. Och så ska han låta dem få vara präster åt Gud den högsta. Hur kunde Jakob säga det där? Var fick han det ifrån? Han kunde naturligtvis sin bibel. Och han visste att det är ju detta som profeten Amos talar om i det sista kapitlet. På den dagen när Messias kommer tillbaka, då ska han återupprätta Davids fallna hydda. Till sist, alldeles till sist, bara för att vi ska ha med också profeten Jesaja. Jesaja 60 kapitlet som beskriver den messianska tiden, alltså när Jesus har kommit tillbaka och när Israel är frälst. Då står det så här i slutet på Jesajas profetia, 18 versen. Den tid kommer då jag ska samla alla folk och språk, och det ska komma och se min härlighet. Jag ska sätta tecken bland dem, och några av dem som blir räddade ska jag sända som budbärare till hedna folket. Det kan du läsa här, Småland, södra Sverige. De ska förkunna min härlighet bland hedna folken. Då ska Gud sätta tillbaka dem in i sin kar. Han ska återupprätta dem, återupprätta Davids fallna hydda. Han ska sätta alltihopa i stånd igen. Och så ska hela Israel bli frälst. Och sen ska han skicka ut dem som missionärer upp till Vetlanda, Uppsala och påven i Rom och England och överallt. För att de ska få höra talas om Herrens härlighet. Så räkna inte bort dem, vet du. Gör inte det. Vi har inte någon politisk agenda. Men vi tror ju att den här boken, vi tror att den är sann. Där ute på bordet, så för er som är med, så har jag lagt några tidningar. Israels vän. Det här får ni ta. Jag tror det ligger 3 nummer kvar där ute. Den är gratis. Eller får ni läsa, vill ni sen prenumerera får ni göra det. Och så har det precis kommit en fantastiskt bra tabloidtidning, Varför Israel, med mycket information om vad Gud gör med det judiska folket. Den är också gratis, ta med er hem och läs och studera, och så har vi med och ber för det judiska folket. Är det någon som har någon fråga? Annars tar vi dem imorgon. Fader i himmelen, tack för att du kallar dig själv för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Jag bara tackar dig för det, Herre. Tack för att du har hela historien i din hand, Herre. Och jag tackar dig, medan vi är samlade här, så gör du någonting med det judiska folket, Herre. Du håller på att plocka hem dem igen. Precis som du lovade, så håller du på att plocka hem dem. Tack för den väckelse som sker bland det judiska folket, Herre. Och jag ber dig, Herre, jag ber dig för kristenheten i Sverige. Så, alltså, vi håller på att komma så vilse när det gäller det profetiska ordet. Jag ber om en uppenbarelsens ljus över lärare, biskopar, samfundsledare, de som har inflytande. Herre, vi ber om en återupprättelse för ditt ord ibland oss, Herre. Vi ber om detta. Att vi vågar tro att ditt ord är sant, att det är tillförlitligt. Att om det står i ditt ord så litar vi på det. Och vi tackar dig för att du sa in till 1000 släktled, Herre. Och då är vi med i detta. Får jag bara tacka dig för det. Välsigna oss var och en. I Jesu namn. Amen.